Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag läser predikotexten en gång till. Det är alltså Lukas andra kapitel från vers 22. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Så som det står skrivet i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. Och det skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag, ett par turturduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in Jesus, barnet Jesus, för att göra med honom som han brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk, ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd, så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Där fanns också en profetissa, Hanna Fanuels dotter av Aserstam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag återvände de till Galileen och sin hemstad Nazaret, och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Amen. Låt oss be. Herre, lär oss liksom Simon att lita på dig i liv och död, och lär oss liksom han att prisa dig och vittna om vår frälsare, för det vi kallar dig till. Amen. Ja, händelsen som Lukas berättar om, den tilldrog sig när Jesus var 40 dagar gammal efter sin mänskliga natur. Josef och hans mor Maria förundrades mycket över det som sades om barnet, det de fick höra. De förundrade sig mycket över Simons predikan. Den rättfärdige mannen hade fått den uppenbarelsen av den helige ande att han inte skulle se döden förrän han fått se Herrens mode. Och Herrens mode, det är ju Herrens Messias eller Kristus. Och ledd av anden så kom han till templet och han tog barnet i sina armar och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk, ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Och man kan ju verkligen förundra sig över vad den rättfärdige Simon predikade. Han var ju inte bekant, vad vi vet, han var inte bekant med Maria. Så han hade inte fått höra eller fått veta vad ängeln hade uppenbarat för henne. Och vad vi vet så var han inte bekant med Josef, så han visste ju inte vad ängeln hade uppenbarat för Josef. Han var troligtvis heller inte med i Betlehem, så han hörde vad herdarna hade att berätta om barnet. Han steg fram och han tog Marias barn i sina armar och sa att nu kunde han dö i frid, eftersom han sett det här barnet. Och då, när han såg barnet, så kallade han barnet Guds frälsning som Gud berett inför alla folk. Alltså barnet var Guds frälsning inte bara för Israels folk utan för alla folk på jorden. Så Simon förkunnade att barnet är frälsningens ljus som ska uppenbaras för hedningarna, för hedna folk, och en härlighet för Guds folk Israel. Och det hade nog inte Josef och Maria uppfattat, eller de hade inte fått det så tydligt och klart förklarat för sig. Josef, han hade ju av ängeln fått veta att han skulle ge barnet namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Men Simon förkunna att barnet är Guds frälsning, inte bara för Guds folk i Israel utan för alla folk. Så barnet ska predikas, ska förkunnas och uppenbaras som Guds frälsning inför alla hedna folk, inför varje människa. Och sen välsignade Simon dem och sa till hans mor Maria: se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd, så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Och nu hade han bara strax innan sagt att kallat barnet Guds frälsning, som ska uppenbaras, Guds frälsning som ska uppenbaras för alla folk. Amen, härlighet för Guds folk i Israel. Hur kan han då vara satt till fall för många i Israel och till ett tecken som väcker motstånd? Ja, det innebär att fast Gud sänt honom som världens frälsare, så kommer ju inte alla att ta emot honom. Många kommer att bli arga när de får höra evangeliet. Evangeliet väcker motstånd. De kommer att stöta sig på honom och falla. Han är satt till fall för många, men det innebär ju inte att Messias är orsak till deras fall, utan orsaken till deras fall, orsaken till att de stöter sig på honom, ligger ju helt och hållet hos dem själva. Då kan man ju undra, vilka är det som kommer att stöta sig på honom och faller? Ja, det är alla som inte inser sin synd och inte vill bekänna att de är syndare, utan menar att de kan göra goda gärningar för att förtjäna någonting inför Gud. Som gör goda gärningar och anstränger sig i det syftet att vi vill ha någonting från Gud. Det är de som tror att de med sina övningar, och då är det många gånger övningar som man själva har valt, som människor har hittat på, människobud. De tror att de med sina övningar kan bli allt mer rättfärdiga inför Gud, tills Gud till slut är skyldig att ge dem en belöning. Så att man med sina gärningar tror att man kan sätta Gud i skuld, så att han är skyldig att ge någonting tillbaka. Och alla som tror att de kan uppnå en egen rättfärdighet genom att göra goda gärningar, de kommer ju att ställa sig oförstående till förkunnelsen av Guds frälsning. De upprättar ju en egen frälsning. De kommer att stöta sig på honom som är Guds frälsning. För vad ska de med en frälsare till, när de kan utföra allt som krävs själva utan frälsare? Och när de nu får höra förkunnat att de är syndare som inte kan frälsa sig själva, att deras ansträngningar inte räcker, att deras ansträngningar är helt värdelösa, att deras bästa gärningar, ta fram det bästa ni har, det är inget annat än en fläckig klädnad. När de får höra att ljuset i dem, som de är så belåtna över, det är mörker. När de får höra att de behöver bli frälsta och upplysta av Jesus, det är bara han som kan ge ljus och frälsning, ingen annan. Ja, då väcker det motstånd. Då stöter de sig och faller. Det är som Paulus skriver i Romarbrevets 10:e kapitel om dem. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Så svaret är alltså, de som inte inser att de är syndare, utan tror att de kan upprätta sin egen rättfärdighet inför Gud, de kommer att stöta sig på denne, på Jesus, frälsaren, och falla. Och i dagens samhälle, alltså det tankesätt, de värderingar, den attityd ska jag säga, som finns i dagens ställe, ett samhälle, gör ju att många stöter sig på honom direkt. Många vänder sig mot en människosyn som går ut på att människan ska bekänna att hon är syndare inför Gud. Alltså att vi bekänner att vi inför Gud inte har någonting att komma med. Vi har inget att berömma oss av. Vi är syndare inför Gud. Och vi är helt beroende av någon annan. Vi är helt beroende av att någon annan tar sig an oss och frälser oss. Vi behöver en frälsare. Ja, det betraktas som en förlegad, negativ människosyn som man vill bli av med. Passar inte dagens människor som vill ha en positiv självbild, betrakta sig själva som dugliga, som goda, som aktiva, som handlingskraftiga. De vill kunna lita på sig själva. De vill förverkliga sig själva och lita på sin egen duglighet. Och så stöter de sig på honom och faller när sluträkningen ska summeras. Men Simon förkunnade också att barnet var satt till upprättelse för många. Och vilka är det då som blir upprättade? Ja, det är syndare. Förkrossade syndare. De blir upprättade och frälsta genom tron på Jesus Kristus. Och det är bara de som har insett sitt behov av en frälsare som kommer att ta emot Jesus som Guds frälsning. Så är detta barn satt till upprättelse för alla förkrossade syndare. Han är deras ljus. Han är deras härlighet. Han är deras frälsning. Och därför hör vi David bekänna om sig själv: i synd är jag född. Tycker ni att han har en modern attityd? Där han framhäver sin egen duglighet. Nej, han säger så här om sig själv: i synd är jag född. Men om Herren säger han så här: hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Och så säger han så här om sig själv: jag har sjunkit ner i djupt i. Men om Messias säger han så här: han har dragit mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en fast klippa. Och David, han sa om sig själv när han var plågades av sin synd så här: mina sår stinker och flyter för min dårskaps skull. Och så bekänner han om Herren så här: han helar dem som har förkrossade hjärta, och han förbinder deras sår. Och går vi till Nya Testamentet, så är det ju samma attityd där. Så Paulus, han förenar sig ju med David i precis samma sak. Och han berättar hur det var förr, när han tyckte sig ha någonting att berömma sig av. Och allt det som han var belåten av, allt det som han hade uppnått, nu betraktar han det som sopor. Han betraktar det som avskräde. För att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tro. Och vi ansluter oss till den, och så bekänner vi om oss själva: jag är en syndare. Och så vänder vi oss till vår frälsare, för att få frälsning och förlåtelse. Den finns hos honom. Han är Guds frälsning. Simon förkunnade också att barnet var satt ett tecken som skulle väcka motstånd. Och det besannas ju i evangelierna om, som berättar om Jesu liv och gärningar. Han var ett tecken som väckte motstånd. Så fariserna vände sig mot honom. Och de larmade och ropade och skrek ända tills de fick honom korsfäst. Med inget annat resultat än att de drog domen över sig själva och sin stad. Men Kristi död blev till frälsning för hela världen. Och samma motsägelse mötte den första kristna kyrkan. Om Stefanus heter det så här: ingen förmådde stå emot den vishet och den ande som här talade. Och ändå säger han om dem: ni har alltid stått emot den helige ande, ni liksom era fäder. Så de förmådde inte stå emot den vishet som här talade, och ändå stod de emot. Hans predikan väckte deras motstånd, och så bet de ihop tänderna och så knöt de nävarna och så tog de upp stenar och stenade honom. Med inget annat resultat än att de drog domen över sig själva. Men de förde Stefanus till människosonen. Och på samma sätt ska det vara ända till tidens ände. Messias är ett tecken som väcker motstånd. Det är ett tecken som blir motsagt. Vår bekännelse, vår förkunnelse väcker motstånd. Vår förkunnelse, vårt vittnesbörd blir motsagt. Men det tar ju inte från oss frälsningen. Simon fortsatte och sa till Maria: ja, också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska det bli uppenbart vad många människor tänker i sina hjärtan. Och det ord som används för svärd här, då ska man inte tänka på ett litet handhållet svärd, utan här är det fråga om det, om ett stort svärd, ett tungt svärd, ett kraftigt svärd. Och när man använder ett sånt ord, det stora, kraftiga svärdet, då syftar det på alla de svåra lidanden som Maria skulle få gå igenom. Och inte minst när hon stod vid korset och såg sin son, såg hela världens frälsare lida och dö. Och det här är någonting som följer oss också. Lidandet följer på tron, och alla troende har sitt lidande att bära. Den ene har ett, den andra har något annat lidande som följer på tron. Men Herren har ett nådigt syfte med de lidanden, med det svärd som han låter träffa oss. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamod, fasthet, och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och därför kan Paulus säga, till och med säga så här: vi jublar mitt i våra lidanden. Det sista Simon säger: så ska det bli uppenbart vad många människor tänker i sina hjärtan. Och det syftar nog på allt det som han har sagt tidigare, särskilt på det när man säger att Jesus är satt till ett tecken till fall och upprättelse. Alltså hjärtats innersta tankar, en människas innersta, visar sig ju i hur hon ställer sig till Kristus. Om hon står emot honom, eller om hon tar emot honom som sin frälsare. Så en människas verkliga identitet, en människas innersta, visar sig i att hon antingen tar emot Kristus eller vänder sig mot honom. Nu ska vi också höra om Hanna. Lukas skriver så här: där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. Så när Lukas här ger oss information om vem hon var och säger att hon tjänar Gud med fastor och böner, då är det ju detsamma som att det var att säga, identifiera henne som en troende kvinna. Hon hade tron i hjärtat, och därför var hennes gudstjänst, hennes fastor och böner välbehagliga inför Gud, och Gud hörde hennes bön. Så hon var också där, och hon stod där och lyssnade till den här predikan som Simeon höll om barnet, och jag tror att hon förundrade sig lika som de andra, och hon trodde Guds ord. Och så hör vi om henne att hon prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems frälsning. Och det här, det var liksom hennes gudstjänst, alltså att hon vistades i templet, hennes fastor och böner, alltihop, det var en frukt av tro. Så det var hennes tacksägelse, det var hennes tackoffer för Guds stora nåd och den frälsning som hon fått. Så det är det vi ska lära oss. Vi människor kan absolut ingenting göra för att bli frälsta. Vi är helt beroende av en frälsare som frälser oss. Men vi kan göra en hel massa för att tacka Gud för frälsningens gåva. Och dit hör att prisa Gud och att vittna om honom inför människorna, så som den troende Hanna gjorde. Så låt oss följa deras exempel, vittna om honom, vara trogna och uthålliga i bönen, så att vi kan sluta våra dagar i frid så som det gjorde. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, du är Guds frälsning som kommit till oss med ditt ljus för att ge oss del i din härlighet. Din frälsning ger oss större glädje än lidandets svärd och världens motsägelser ger oss bedrövelse. Glädjen är alltid större, vi jublar mitt i våra lidanden. Lär oss att med glädje prisa dig för din frälsning.